When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Välkomna till Sillypodden ska det vara. Det är tisdag, vi har VM-semifinal om några timmar här, men jag tänkte att vi klämmer väl in lite sillysnack. Det är så otroligt mycket rykten där ute. Så vi passar väl på att fånga upp lite då under den här sista VM-veckan. Semifinal ikväll, semifinal imorgon och så final då på söndag. Vi är tillbaks imorgon ska vi säga med ett vanligt VM-avsnitt och sen på torsdag och sen efter finalen då måndag nästa vecka. Men här ska vi ägna oss lite åt silly i någon halvtimme, 45 minuter framåt, sådär.
Det är ju så att Patrik Syk vill prata Jude Bellingham och det är därför vi har samlats här.
Nej, jag skojar.
Ja. Det kom ett sms förra veckan när det var som mest med Henderson och Trent Alexander-Arnold. Vi borde vi inte smyga in ett avsnitt här snart.
Man blir lite sugen. Mm. Nej, men det är ju så. Jude Bellingham har varit ryktenas man. Obviously, det har han ju varit under ganska lång tid. Och det kommer ju fler och fler uppgifter rörande just, eller det har ju varit mycket uppgifter kring Bellingham och Liverpool, det har ju hållit på i över ett år, om vi ska vara riktigt ärliga. Och det kom uppgifter i häromdagen som handlade om sommaren och att det var oerhört nära att Liverpool faktiskt köpte loss Bellingham redan i somras. Men man lyckades inte komma överens med Dortmund om priset då, det är ju väldigt mycket pengar det handlar om. Men att man ändå ska vara över, alltså man ska ha koll på priset, man ska vara beredd att betala det. Jude Bellingham ska i det här läget inte kräva så extremt hög lön, vilket förvånar många. Han är ju en spelare som skulle kunna gå till vilken klubb i världen som helst i stort sett i det här laget och kräva oerhört hög lön. Han ska prioritera den sportsliga utvecklingen i det här läget i karriären, och det är framförallt hans pappa ganska mycket som är hans rådgivare och de ska ha varit enligt de här uppgifterna då, inställda på Liverpool och anser att det är det bästa steget just nu för Jude Bellingham. Man ska komma ihåg att han är 19 år gammal, han har inte riktigt flyttat hemifrån än, han är ju väldigt mycket tillsammans med sina föräldrar och hans föräldrar och bor nära och du vet. Och det ska man ju också komma ihåg, det här är inte riktigt sista flytten han gör i karriären.
Det är framförallt inte det sista kontraktet han skriver i karriären.
Nej, precis. Okej. Stannar han resten av karriären i klubben han flyttar till nu, ja visst, så är det väl så.
Om det är rätt klubb så gör han det.
Ja, om det är rätt klubb så gör han, kanske det. Men det är också så här, han är 19 år, går han till Liverpool nu så finns det ju ingenting som säger att han inte kan spela för Real Madrid om 5 år. Och vara 24. Alltså, så vad där Mbappé är idag. Göra det som Mbappé gjorde när han flyttade från Monaco till PSG. Med den stora skillnaden då att Mbappé då aldrig gjorde det som han egentligen önskade. Kanske.
I Mbappés huvud så gör han fortfarande just det där med att han flyttar på Real Madrid framåt i tiden. Ja. Det är ju det som är grejen också. Det är väl lite...
Om det nu är Real Madrid som är grejen för Jude Bellingham, det vet vi inte. Men vi vet ju att Real Madrid är intresserade. Samtidigt så tittar man på vad de olika klubbarna kan erbjuda här och nu också i för position i laget. Nu har Jude Bellingham varit i Dortmund, han har utvecklats, han har fått slå sig in i en startelva, han har inte varit högst i hierarkin när han kom dit, han har fått arbeta lite i skymundan. Nu ska han ta nästa steg och bli en stor stjärna i ett lag. Vilket han kommer bli definitivt.
Vilket han har blivit skulle jag säga. Det steget har han ju tagit,
det har ju tagit i Dortmund.
Extremt fort i Dortmund.
Ja, han har ju blivit Dortmunds viktigaste spelare.
Ja, så är det.
Munnen tar kanske för Håland.
Engelska landslagets viktigaste spelare. Ja, det är det som är det sannsynliga med honom.
grejen med Real Madrid är att man har precis köpt Tchouameni. Man har fortfarande Luka Modric som vi varit inne på. Ganska bra fortfarande. Man har en Camavinga som inte får tillräckligt mycket speltid.
Toni Kroos.
Man har fortfarande Toni Kroos där. Alltså, det är inte bara att kliva rätt in för Jude Bellingham i Real Madrid. I Liverpool däremot. Det är bara flytta på allt som finns där. In och spela och vara liksom den stora stjärnan.
Det är ju konstigt att Jordan Henderson propagerar så mycket för att Jude Bellingham ska till Liverpool. Han kommer ju aldrig få se dagsljus igen när Bellingham spelar.
Det är han som blir petad.
Det är han att flytta på sig. Nej, men det är väl för klubbens bästa. Och jag tycker att mycket av det vi har sett där med Agent Trent som varit igång, med Henderson, sättet han har hanterat de här frågorna också, och hur Bellingham har hanterat frågorna, så är det tydligt att det ligger något i det. För annars är det Henrik Rydström-nivå på liksom att luras med fansen.
Ja, nej, men det är klart att de vet vad de håller på med. Det är klart att Jude Bellingham vet vad han håller på med. Och så vidare. Jag tror att det är så att Jude Bellingham kommer skriva på ett kontrakt nu i januari. Och ansluta till Liverpool till sommaren.
Du tror att de genomför övergången redan i januari?
Jag tror det. Jag tror att de kommer, alltså det har varit så mycket snack, och jag tror att det handlar väldigt mycket om för Liverpool som klubb också att visa upp att vi stagnerar inte, utan vi har en framåtrörelse. Jag tror att man kommer släppa Naby Keita som är tillbaka och spelar fotboll igen efter enormt lång tid igen med olika skador. Han fick några minuter där i deras så här, mitt i säsongen försäsong som de genomför just nu, den här vänskaps, vad det nu är, turneringen med poäng för Dubai straffläggning Cup. Och ja, precis. Det är alltid straffläggning, va, efter alla matcher du kan få en bonuspoäng.
Jag ska helt ärligt säga att jag har faktiskt inte jättegod koll på Dubai Cup exakt och upplägget i den här turneringen.
Jag tror att det är 2 poäng för oavgjort. 3 poäng för seger och en bonuspoäng för straffläggning efter.
Det är inte det här som de pratar om att säker. De ska införa i trelagsgrupperna till nästa VM då? Att du har en straffläggning inför varje match som ska vara någon sorts utslagsgivande grej ifall. Det är ett förslag som faktiskt diskuteras tydligen enligt ganska trovärdiga uppgifter i FIFA inför nästa VM. Förutsatt att det blir trelagsgrupper. Det var ju tanken att det skulle bli det, men nu kanske det ändå blir fyrlagsgrupper. Vilket jag i alla fall hoppas väldigt mycket att det blir. För fyrlagsgruppen är den perfekta gruppen i mitt tycke. Om vi återgår till just Jude Bellingham situation. Alltså det intressanta blir om man ska signa honom till sommaren. Och göra ett pre-agreement nu i januari. Det verkar som att man är ute efter att göra exakt samma sak med Enzo Fernandes. Och där finns det uppgifter i Portugal om att det faktiskt ska vara så att Liverpool har en pre-agreement med Benfica. Att oavsett vad priset blir, på något sätt vi matchar det han ska till oss. Och att det ska bli klart och han då går i sommar. Så då ska det väl vara 2 unga, offensivt kompetenta innermittfältare till sommar, när det egentligen kanske också behöver någon av dem redan nu.
Och så kommer Sofian Amrabat. Vi ska prata om honom senare. Fast det är mycket som är oklart. Ägarfrågan hänger ju över allt det här som ett väldigt stort frågetecken. Vi vet inte, nu har vi kommit mer och mer uppgifter om att FSG kanske inte är riktigt så sugna på att sälja hela klubben, utan det är mer investeringar från extern part för att liksom bredda ägarskopet, ha fler investerare i projektet helt enkelt, sälja delar av klubben.
Qatar stött FSG?
Ja, det är väl det i första hand ryktas om just nu då. Det är väldigt... ingenting klart och ingenting är egentligen inte några riktigt sådär superstarka vibbar vad jag har snappat upp runt nya ägare eller ny investering, mer än att FSG själva verkar lite, de har ju hela tiden sagt att vi söker nya investeringar snarare än försäljning, sen så har andra uppgifter gjort gällande att nej, det handlar snarare om försäljning. FSG har ju vidhållit att det är ytterligare investerare som man söker snarare än en helförsäljning.
Alltså en situation med FSG som majoritetsägare fortfarande med saudikatariska investpengar. Det hade blivit någon väldigt gråzonsaktig anledning. Är det sportswashing? Alltså exakt. Alltså förstår du, menar, det blir ju liksom att de pengarna finns där, men det är inte de som frontar.
Nej, precis. Alltså, sportswashingen handlar ju väldigt mycket om att då ta del av varumärket. Att vara den som syns och hörs. Då är det ju oerhört viktigt att sitta på läktaren. Att associeras väldigt starkt till varumärket. Det är ju det handlar om. Sen så finns det problem utanför sportswashing-diskussionen i att ta pengar ifrån Qatar och Saudi och att sätta
absolut,
sig
så är det
på dem. Att göra affärer med den typen av konsortie överhuvudtaget finns det ju problem med. Så att bara för att man har några som sitter i baksätet och bara liksom inte syns och skyfflar in pengar, vilket är ju idealt på ett sätt. Man vill inte ha en ägare överhuvudtaget som syns. I min värld så vill man ju
lite
inte ha...
Lite Roman Abramovic de sista åren.
Ja, kanske. Å andra sidan så satt han ju väldigt, väldigt tydligt på läktaren under alla matcher.
Det gjorde han i och för sig. Men likväl att han inte...
Det är inte så att vi inte förknippade Chelsea-projektet med Roman Abramovic.
Nej,
utan han var otroligt tätt förknippad med varumärket. Men i en ideal värld vill man ju ha en ägare som då aldrig syns. Som inte liksom ska snylta på något renommé. Det kan man väl egentligen säga att de amerikanska ägarna i stort sett gör. För de är inte där av den anledningen. Om vi då, oavsett, det är ju halva Premier League snart som ägs av amerikanska ägare. De är ju inte där för att synas eller höras. De vill gärna synas
och
höras.
De är där för att tjäna pengar. Och det är
så
lite
som möjligt. Men de är där för att tjäna pengar. Och i den processen vill de ju gärna bygga om strukturerna så att det ska gynnas och de ska säkra sina investeringar över längre tid. Det är ju den stora faran med de amerikanska ägarna, att de överhuvudtaget inte tar hänsyn till kultur eller tradition eller sportslig fairness. Nu drar jag alla över en kam och jag är lite hård i kanske.
Nej, men grundproblemet ligger i avsaknaden av 51% regel. Grundproblemet ligger i att vi inte har medlemsägda klubbar i Premier League.
Så är det verkligen och så det finns massa problem med det. Men tillbaks till Jude Bellingham och Enzo Fernandez. Det är väldigt trovärdiga uppgifter runt båda de här två. Skulle Bellingham komma redan nu? Som det är så finns det ju en mittfältskris i Liverpool. Man behöver värva en mittfältare. Så är det bara. Det har spelats alldeles för mycket med spelare ur form, spelare på lite fel positioner. Vi har en Fernandinho som varit helt ur form.
Fabinho menar du antagligen.
Jag menar Fabinho, nu kan jag inte ens namnet på spelarna i Liverpool. Och så vidare. Så att det skulle behövas en mittfältsinjektion redan i januari, absolut.
Helst två.
Helst två kanske, men åtminstone en garanterad startspelare. Den som skulle komma in, den som kom in i somras, Arthur, han är ju borta för hela säsongen. Han är ju skadad, han var liksom, jag vet inte, det var en märklig värvning från början.
Ja, den finns ju många frågetecken kring och den vart ju inte rätt på något sätt.
Nej. Kan man få in Bellingham redan nu i januari? Går det överhuvudtaget? Jag vet inte.
Kan man lägga 1,5 miljarder i januari?
Det tror jag i och för sig att man kan. Jag tror inte att, alltså så här, det är inte det att pengarna inte finns. För det handlar, inte om att, det handlar ändå inte om att ägarna tar pengarna ur sina egna fickor. De kan bara ringa en bank och säga, hej, vi har ett företag värt 40 miljoner. Kan vi få låna 40 miljarder, kan vi få låna 1,5 miljard som vi tror kommer höja värdet på vårt företag med så här mycket och som vi tror kommer vara en bra investering?
Givetvis, säger Goldman Sachs och sen så...
Självklart säger banken. Det handlar ju bara om vad ägarna anser att spelaren är värd.
Men det är just det här med FSG, just att de har ju bara aldrig betalat över vad de anser att en spelare är värd. I fallet Jude Bellingham så pratar vi att ändå en spelare som är värd de pengarna i sammanhanget. Ingen är givetvis värd över 1 miljard på så vis, men...
Och här verkar det ju som att Klopp själv har varit väldigt tydlig med att det här är spelaren som jag vill ha. Det här är spelaren som vi behöver. Och av den anledningen så tror jag att det kommer bli av. Jag tror att alla indikationer pekar ju mot att Jude Bellingham kommer till Liverpool. Jag tror att frågan är, blir det till nästa sommar, precis som Enzo Fernandez, ska man då hanka sig fram? Blir det någon billigare
lösning?
Eller blir
det ytterligare ett år till? Det ska vi inte heller utesluta än, att han stannar ännu ett år i Dortmund. Men om jag får gissa, utan att ha belägg egentligen, så säger jag att han kommer till nästa sommar. Jag tror att det är en för stor affär att rodda hem det här vinterfönstret. Med det sagt, jag tror att det kommer komma någon mittfältare, annars är det ju anmärkningsvärt.
Ja, men det är det faktiskt. Det har ju sagts rakt ut att det ska värvas en mittfältare i januarifönstret. Man har stora problem. Man har en Naby Keita som knappt har spelat fotboll. Man har Artur som är helt borta från kartan. Du har spelare som har varit ur form. Du har liksom en James Milner som är ett år äldre, en Jordan Henderson som är ett år äldre, en Thiago som är skadad hela tiden. Det går
men
inte.
Men en viktig poäng, om det ska ske till sommaren, jag tror, så måste de lösa Champions League platsen. Jag tror inte att han är intresserad av att gå till Liverpool och spela Europa League. Med tanke på konkurrensen, då skulle han kunna gå till City och spela Champions League, han skulle kunna gå till Real Madrid och spela Champions League och så vidare. Han vill ju gå till en klubb där han kan vinna titlar, inte kan göra i Dortmund. Hur mycket han än är tjenis och bundis med Liverpool-spelarna.
Det tror jag spelar väldigt lite roll.
Det spelar otroligt lite roll. Sen tror jag ändå absolut att det är ändå till för att han får höra goda saker om klubben. Han fattar att det är bra miljö att utvecklas vidare i. Och en miljö där han kan bygga ett legacy och ha en tydlig plats. Och vi alla kan ju se hur perfekt han skulle passa i Liverpool. Ja. Det är nästan lite skrämmande perfekt han skulle passa på förhand. Så man känner att det bara kan gå ner för från förväntningarna. Så att, nej, jag tror till sommaren. Det är min gissning i alla fall. Ja. Men jag tror de måste försöka lösa Champions League-plats, annars kan det bli jobbigt. Eller då säkra det i förhand, nu i januari, som du sa.
Ja. Nej, men någonting sånt, det kommer vara mycket mer. Jag tror att han i slutändan kommer hamna i Liverpool faktiskt. En annan spelare som det pratas oerhört mycket under VM är Cody Gakpo, nederländaren som gjorde succé åtminstone i början av turneringen. Var rätt osynlig mot Argentina, får man säga.
Ja, det var han. Det var ju de sagan om två tornen där istället.
Men, ja, det dröjde tills de gjorde förändringar där uppe på topp faktiskt innan Nederländerna.
Sen var ju Gakpo den som inte plockades bort. Det är ju den stora offensiva stjärnan. Jag tycker att han, sett till hur han hanterar det här VM-et, hans första VM, gjorde det fenomenalt bra. Att han gör mål i varje gruppspelsmatch, han visar att han är den stora offensiva stjärnan och tar för sig. Jag förstår att prislappen på honom har ökat. PSV måste ha varit väldigt nöjda med händelseförloppet i VM på så sätt. De inser ju att de kan sälja ganska bra nu. Nu när han är i ropet, när han har den här otroligt bra hösten han hade i Eindhoven också bakom sig. Och United-intresset fortfarande finns. Jag ser absolut en vinterövergång som möjlig för den klubb som är redo att hosta upp dem. 70-75 miljoner euro sen det krävas för att köpa loss honom.
Ja, det...
Det är väl United som jag ser främst som främsta kandidat egentligen, som har kopplat mest med honom.
Ja, alltså de har ju precis avskedat en av sina anfallare, Cristiano Ronaldo, som ska vara allt att döma då, det är väl inte bekräftat heller, till Saudi.
Han har ju nekat det själv att det skulle vara Saudi. Att det skulle vara klart i alla fall, han nekat. Men jag tror ju kanske inte att
rätt trovärdiga uppgifter som har kommit. Som
ja, att Felix Diaz har ju koll på läget på marka, tycker jag också. Sen är det ju, det är många som har rapporterat att jo, visst finns budet och visst finns möjligheten, men det är inte klart än, är det många som har sagt.
Ja, Ronaldo ska i alla fall inte spela i Manchester United, och jag tror inte han kommer spela någon annan europeisk toppklubb heller.
Han hade behövt göra ett något bättre VM. Det blev lite för mycket annat. Nu kommer ju för uppgift att Ronaldo funderar på att inte sluta i landslaget. Han faktiskt funderar på att fortsätta till EM 2024.
Han kommer ju aldrig kunna sluta. Han är ju en Zlatan liksom. De här extrema tävlingsmänniskorna, de här extrema atleterna, de extrema egorna. Det är ju för svårt att sluta för.
Ja, fast det här har jag varit inne på förut. Det problemet för Cristiano Ronaldo är att han ser ju sin egen storhet på en fotbollsplan på ett annat sätt. Han har inte kommit till liksom insikten att han har stagnerat som fotbollsspelare. Zlatan Ibrahimovic har gjort det för ganska många år sedan. Ja. Och det sättet han är i Milan nu, absolut, han skämtar ju fortfarande, säger jag Milan i Zlatan, säger han ju också, men han säger ju också Zlatan i Milan. Att han ser ju snarare glädjen i Milans kollektiva framgång på ett helt annat sätt.
Han tycker väldigt mycket om den klubben till att börja med. Han har trivts där väldigt bra under alla de olika vändorna han har varit där. Det finns ju någonting med Milan som, det är ju hans klubb, mer än någon annan utav klubbarna han har varit, vi kan prata om PSG eller Inter och menar, Juventus och så vidare, men det är Milan som jag tror att vi kommer framförallt förknippa Zlatan med, ja, under, efter hans karriär.
Så är det, och det är den klubben som, ja, han är mest förknippad med och också gjort den här otroliga gärningen på att förvandla dem. Alltså, det är lätt att glömma hur mediokert usla Milan var när han kom tillbaka. Vilken sits de satt i, vilken trupp de hade. Och där de har åstadkommit sedan han kom tillbaka, när de är en scudetto-mästare. De har väldigt mycket positiva tongångar överlag. Det betyder oerhört. Men Ronaldo kunde ha blivit i United, han blev det inte. Nej. Ronaldo kommer fortsätta på något sätt att jaga sin egen storhet och ta till över känslan. Sen också, Cristiano Ronaldo var på en helt annan nivå än Zlatan Ibrahimovic sett till alla mål han har gjort och allt han har åstadkommit i karriären. Det ska ändå sägas. Men likväl så klart att det finns paralleller att dra här. Vi får se vad Ronaldo hittar på. Det lutar väl ändå åt Saudi, är väl känslan.
Ja, jag tror att det blir det. Cody Gakpo i alla fall. Jag tror United skulle vara en bra fit för honom faktiskt. Man hade ju verkligen kunnat se ett anfall med Marcus Rashford och ja, Jadon Sancho kanske då.
Och då tänker du Gakpo centralt på topp då?
Ja, varför inte?
Ja, alltså han är väl primärt egentligen bäst på en av de här kanterna, och det är väl där som får mig att fundera lite. Hur, med tanke på att du har värvat in Antony som ju ska, är tänkt att vara en startspelare, annars värvar inte de för de pengarna.
Nej, Antony till höger, Rashford till vänster.
Ja, eller Gakpo till vänster och Rashford centralt kanske snarare till och med nu när Rashford börjar hitta tillbaka till sig själv. Då har Martial som ett alternativ där också. Gakpo är väl, det känns som en logisk väg för United att gå på något sätt. Jag tror inte de är ute efter den här renodlade nummer nian på det här sättet, och Gakpo är en spelare som kopplar jättemycket samman med United förra sommaren. Nu är prisbilden helt annan. Med facit i hand borde kanske United slagit till då, men det vart inget då i alla fall. PSV är nog glada för det med tanke på vad han har åstadkommit under hösten. Jag tror dock att i det här januarifönstret, han har varit tydlig med att United lockar, han har varit tydlig med att Premier League lockar. Det är nog säkert aktuellt med en United.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
That's the wrong information.
Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com, och med oss hela vägen har vi Steven Lee Holmdahl. Kvartsfinalerna är avrivna, verkligen. Vilka tillställningar. Förväntar vi oss samma dramatik i semifinalerna, vad tror du?
Ja, nej, men jag tror nog faktiskt att det kan hända någonting liknande nu. Det känns väl som att de här tilldragna matcherna har blivit liksom lite historia nu. Det känns ändå som att många börjar känna att det går att vinna också. De är inte bara rädda för att förlora ändå. Så jag hoppas att det kan hända lite grejer. Nej, men jag har riktat in mig på Argentina och Kroatien där. Och sammanfattningsvis, jag kan börja med att säga, jag kommer spela i Leo Messi målgörare 2.35. Sen kommer jag köra Lautaro Martinez sista målgörare till 6 gånger pengarna. Och så kör vi en riktig raket med första målgörare Ivan Perisic och sista målgörare Lautaro Martinez till 83 gånger pengarna.
Wow, hur är det riktiga?
Ja, nej, men nu måste det hända någonting. Och sen motiveringen på det är väl, Leo Messi kan väl vara lite tråkig att köra. Det behöver man inte vara någon inbiten spelexpert för att förstå. Men han har ju levererat, det går liksom inte att säga någonting om det. Han har snittat 5 avslut per match. Kroatien har alltså släppt till 15 stora målchanser under den här turneringen. Så man får väl säga att de har ridit lite på fru Fortuna och en väldigt duktig målvakt. Men om Messi får någon liten chans så tror jag inte ens att Livakovic står i vägen. Sen är det väl, Kroatien har väl också lite sådär, det känns som att det kanske är lite slut i tanken. Några gamla nyckelspelare som kanske börjar gå lite på knäna i slutet av matchen. Lautaro Martinez såg jättepigg och fräsch ut när han kom in senast, så där kan det också vara att får han bara chansen i slutet och mot någon trött mittback så kan det smälla till. Och i Kroatien så tycker jag egentligen bara att det är Ivan Perisic som har liksom genomgående varit något slags hot i offensiven. Han har flest avslut inne i boxen, flest bollkontakter inne i boxen, och ändå täcker han fortfarande hela sin vänsterkant. Så otroligt imponerad av honom. Så ja, nej, men det får bli så där. Och den där 83 oddsaren tycker jag faktiskt det är, den känns ändå inte helt långsökt om så där, men jag hoppas att det smäller till.
Ja, även spännande. Och de här oddsen hittar ni då såklart på hyper.com. Du kommer ihåg att du måste vara 18 år för att spela, och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket, så gå in och besök stödlinjen.se. That's the wrong information. På tal om expanderande prisbilder då, så tar vi oss till Josco Guardiol. Ja, kanske hela mästerskapet här, bästa mittback.
Ja, det går till och med att argumentera för att han är mästerskapets bästa spelare hittills, som han har varit i det där kroatiska mittförsvaret. Mm. Helt fantastiskt.
Här kommer ju, han är 20 år gammal, han fyller 21 tror jag i januari. Men han är mittback, han är så bra, han är fysiskt helt redo, vilket man inte alltid är som 20-åring. Mm. Men han är fysiskt 100% redo för vilken uppgift som helst, han är mentalt och taktiskt redo. Det är ju bara, det här är en världsback som alla de största klubbarna i världen bara kommer stå på kö för. Det handlar om den som är beredd att betala miljarderna det kostar. Vi pratar väl, ja, 1,2 miljarder.
Det är det City ska ha erbjudit i alla fall enligt Footmercato då. Mm. För att säkra Gakpo innan de andra klubbarna
inte
hinner.
Inte Gakpo utan...
Ja. Guardiol. Samma bokstav i alla fall.
Ja, precis.
Att säkra Guardiol innan de andra klubbarna hinner blinka i princip här. Mm. Det har ju plötsligt har det ju kopplats samman med, alltså Real Madrid ska vara jätteintresserade sägs det.
Mm. United, man kan ju verkligen tänka sig att Chelsea skulle vara...
är ju såklart, men Chelsea har varit där innan också.
Ja.
Men nu pratar vi ändå att lag som City och Madrid har klivit in i bilden. Mm. PSG ska ju inte utesluta heller. Bayern München såklart är ju intresserade. Men City, jag tror det är ganska smart av dem också att tänka, ja, men vi ger det här utlösa budet just nu. Det är en rimlig värdering sett till, ja, VM-hype, ålder, kvalitet, allting, konkurrens. Men att Gakpo då får... Alltså, varför säger jag Gakpo igen? Det är eftermiddag. Ja. Guardiol får fortsätta spela i Leipzig under våren också.
Mm.
Och att man gör då ungefär det som vi pratade om med Enzo Fernandez här förut också. Att City gör en sån lösning. Det är väl ganska smart. Nu vet jag inte om det är mittback de egentligen behöver på så vis. Men ja, det...
Jag kan tycka att... Alltså, jag är inte Nathan Akés största supporter. Jag tycker att det är en duktig fotbollsspelare. Han har definitivt sina förtjänster. Mm. Jag tycker att han är lite för liten för att spela som central försvarare i en liga som Premier League. Ibland så blir han lite straffad för det. Han är under 1,80 till och med, jag tror han är 1,77.
9.
Ja.
Gissar vi längd igen?
Ja, nu gissar vi längd. Han är prickig 1,80, vilket är okej liksom, men han har sina svagheter där. Det är samma sak. Nu har ju Akanji kommit in framförallt då på
ytterbackposition.
Han finns som ett alternativ. Mm. Aymeric Laporte är väl,
spansk landslagsman och en fullgod mittback. Du har John Stones, engelsk landslagsman, fullgod mittback. Du har Ruben Dias
som ju är helt given.
Varit given, det är det som är så roligt under den här.
Nej, men det har också varit lite pepprolett och det ska roteras, ja, och alla ska spela 100 matcher och så vidare. Jag kan se att det finns en plats för Guardiol i det här laget. Jag tror faktiskt att man kan tänka sig att släppa en spelare som John Stones om homegrown-regeln tillåter det. Det vet jag inte.
Om man vill släppa Laporte kommer Barcelona stå där på tröskeln och vara redo. Precis. I alla fall. För de vill ju verkligen gärna få in honom, tror jag fortfarande, även om det inte är aktuellt med prisbilden idag kanske. Nej, men alltså, såklart Guardiola hade ju varit en supervärdning för alla klubbar, och det ser vi på det han åstadkommer nu. Absolut, man ska inte stirra sig blind på det någon gör i bara blott ett VM här, men Guardiola har gjort annat innan, ja, också. Min poäng
är egentligen, han går in i vilket av de här lagen som helst, lite oavsett vad de har för behov här och nu, så blir deras backlinje förmodligen starkare med en Guardiola i laget. Det är lite så jag känner. Och för de här lagen så är det ganska svårt att hitta spelare som automatiskt gör din startelva bättre. Du kan göra den lite bredare, du kan ge lite fler alternativ, du kan vara sådär. Men att hitta en spelare som automatiskt gör din startelva bättre, de spelarna är så otroligt få. för lag som Manchester City, för lag som Real Madrid, för lag som Bayern München, att när de dyker upp så är de värda att köpa, de är värda att betala väldigt mycket pengar för, liksom oavsett vilket behov du har.
Framförallt spelare som på sikt kan bli det, alltså i Guardiola fall, så jag är inte övertygad om han skulle gå in rakt in i en startelva i de här alla toppklubbar idag, men han är 20 år gammal, sett till, det finns inget som talar emot att han inte skulle göra det om blott något år eller två.
Nej.
Så att nej, jag förstår hypen som har växt där, och City ligger säkert ganska bra till, kan man tänka sig.
Ja, det är, om de är beredda att betala 1,2 miljarder här.
Då nu, är de nog väldigt, då är nog Leipzig, de tar nog det.
Ja, men Leipzig kommer ju trolla fram en ännu bättre back från någonstans i hierarkin.
Ja, men det är väl Simakan som slår igenom nästa då sen, och så har du honom istället som plötsligt är värd en miljard. Det är ju så de gör.
Det är så de gör. Såklart fler spelare som har gjort fina VM. En sån är Joao Felix, supertalangen som värvades för rekordpengar från Portugal till Atleti Madrid. Har inte liksom blommat ut på det sättet man hade hoppats på. Vi ser ju att höjden finns där. Vi ser det för sällan. Här i landslaget har han varit väldigt, väldigt bra för Portugal. Haft ett par matcher där han faktiskt varit outstanding. Vi vet ju att den där höjden finns där. Känslan är väl att han inte kommer nå den höjden i Atletico Madrid. Om han stannar. Dessutom behöver Atletico Madrid verkligen få in pengar. Här finns det pengar att tjäna.
Ja, de har ju också insett själva att det är en ohållbar situation. Deras topp där, Gilmarin gick ut och sa det i en intervju här under VM:et att vi håller Joao Felix väldigt högt. Det är en av de största insatserna vi har gjort. Alltså liksom biggest bet som vi har gjort som klubb på transfermarknaden, att värva honom för över en miljard från Benfica. Sen är ju problemet att han säger rakt ut att relationen mellan Joao Felix och Diego Simeone håller inte som det är just nu. Den är ansträngd. Han får inte speltiden han behöver. Han vill antagligen bort för sin egen skull.
Mm.
Och det blir svårt att inte då sälja i det här läget. Utifrån förutsättningarna, även om jag jättegärna vill behålla honom, så måste vi nog sälja honom. Sen är ju också då prisbilden på honom är ju väldigt hög.
Mm.
Och det är ju där man har undrat vilken klubb skulle överhuvudtaget vara redo att också satsa så pass mycket pengar på att få in honom.
Det är ju spännande att det är just Arsenal som det pratas så mycket om.
Alltså Marca säger att Arsenal är frontrunners. Jag har ju svårt att se Arsenal lägga de pengarna. Det har jag. Men som, men som spelare.
Alltså
vilken... Som ersättare till Gabriel Jesus i det här laget.
Ja,
jag
helt
gillar
perfekt.
Den här tanken jag enormt också. Mycket. Jag tycker det kan bli hur bra som helst.
Ja, jag har också. Jag tycker det känns oerhört spännande just med Arsenal. Ja. Och tänk dig de här kvaliteterna som han har då med Bukayo Osaka, med Ödegård, med Martinelli. Alltså, det är så jävla fräscht det här laget.
Sen ska ju inte Joao Felix vara en renodlad nia, utan han ska vara lite längre ner i banan.
Mm.
Han är ju fortfarande anfallare, ska jag säga, men han är ju liksom inte... när spjutspets, han är inte Cristiano Ronaldo-typen. Jag tycker att han ändå kom till sin rätt i det portugiska landslaget som man använder honom här. Mm. I en lite friare, lite mer djupt liggande roll. Jag vet inte om man ska kalla det nummer 10, men någonstans runt där liksom. Så att där, ja, och men samtidigt Gabriel Jesus arbetsbeskrivning i det han har gjort, så tror jag att Joao Felix skulle kunna funka i den rollen.
Mm.
Och framförallt skulle det vara en väldigt bra värvning som passar väldigt bra i Arsenals värvningsfilosofi. Han är ung. Han har en extrem potential.
Han har ju en högsta nivå som få i världen.
Ja, helt makalös högsta nivå. Men har de pengarna att lägga? För det är väldigt dyrt det kommer bli. Vi pratade, det är ju dyrare än 1,2 miljarder, tror jag.
Ja, kanske.
Men
lite beroende på hur mycket man kan vrida om armen på Atletico Madrid, i och med att de har såna enorma ekonomiska problem.
Det är inget som kommer ske 1 januari att han säljs för underpris.
Nej, det tror
det
inte
måste
jag
ske till Atletico sitter fast i lite andra trångmål, inser att vi måste bli av med honom på något sätt, och sen så kommer det ett bud som är lite för bra för att kunna tacka nej till det där läget, typ 700-800 miljoner.
Det som kanske kan vara, det är ju så att Gabriel Jesus, det är ju inte så att han har gått och dött. Han kommer ju tillbaka här om några månader.
Ja,
och då kan du få en situation där du har två jätteinvesteringar, spelare med väldigt hög lön, spelare med också pondus som kanske inte får plats. Jag menar, Martinelli, så bra som han har varit, han måste få spela. Bukayo Saka, det är inte ens en diskussion. Han är lagets viktigaste spelare. Ja, så ska du ha liksom Jesus och João Félix samtidigt. Hur ska du få in allt det här?
Ja, det är ju det. Och då låter ju plötsligt namn som egentligen har rapporterat vara Arsenals nummer ett prioritering till det här fönstret låter ju rimligare. Och det är ju Mikhailo Mudryk.
Exakt, det är precis dit jag ville komma. Ja. För att där har du en spelare som inte kräver den statusen i truppen när han kommer, som inte är en miljardinvestering. Han kommer ju säkert inte vara billig heller.
Han kommer inte vara billig.
Vi pratar ändå helt andra resurser på en sån spelare. Han kommer inte alls kräva samma lön till exempel.
Nej, som tydligt vill till Arsenal.
Ja, han vill,
som
vill
ser
bara
det
Arsenal
som ett första val för honom och hans utveckling, som inte skulle kosta lika mycket. Joao Felix, så finns det en risk att det kan rubba balansen något på att det just är en spelare med stjärnstatus. Mudryk passar väl ännu bättre in i Arsenals mall, hur de jobbar egentligen. Och det har pratats mycket, och det är ändå när The Athletic och det Ornstein skriver om Arsenal, då är det trovärdigt. Och i det här fallet så är det ju han som har skrivit också att Mudryk är prioritet i det här fönstret, och att Shakhtar till och med ska vara redo att kanske sänka sin initiala värdering på typ en miljard. Klassisk här stressvärdering man gör när det blir väldigt mycket intresse. Jag tror att Mudryk till vintern tror jag absolut kan hända. Då frågar, vad gör Joao då? Det är ju det som är lite att vara absolut PSG, men PSG tror jag inte tar in honom för att han ska vara backup-alternativ. Bayern München-spåret har svalnat ganska rejält. De verkar ju snarare förbereda någon sorts Harry Kane-offensiv om något år eller två. De verkar inte ha gett upp Harry Kane överhuvudtaget. Aston Villa tänker jag inte ens reflektera kring.
För att Aston Villa är där och nosar.
Ja, men fattar er plats på något sätt. Det är väldigt elitistiskt att säga så, såklart.
Förlåt alla Aston Villa och Barcelona, allting. Men då får jag ju Bojan till Stoke-vibbar direkt. Det blir bara inte bra.
Nej, förutom att det skulle kosta hutlöst mycket mer än vad Bojan gjorde för Stoke.
Såklart.
Och Aston Villa är en klubb som satsar helt andra former av pengar och har andra ambitioner.
Jag får
också de vibbarna. Så att Joao Felix till Barcelona ska vi inte heller bara helt utesluta. Real Madrid är helt otänkbart. Jag vet inte om det verkligen är. Alltså, han har ändå kopplats dit förut också. Alltså,
om han inte får speltid i Atleti som det är nu, kanske har mer med Diego Simeone att göra. Vem ska han peta i Real Madrid?
Ja, men alltså, jag menar nu, om Benzema har sina skadeproblem.
Ja, det har han ju visserligen.
Ja, du vill ha en offensivare approach i vissa matcher. Du kommer inte spela Rodrigo och Vini i varje match. Men nej, jag ser väl inte att den är solklar eller klockren heller. Då finns det ju en annan spelare som också har varit lite spännande, men det också kanske blir en krock. Vi kommer nog in på den spelaren sen. Men nej, det är svårt att veta vilka alternativ som finns. Jag tycker ju Chelsea borde vara där. De borde vara där och hugga verkligen, tycker jag, på alla sätt och vis. Hade varit jättebra för dem, och de måste värva anfallare. Nu gick ju Armando Broja sönder också ganska rejält. Aubameyang och Kai Havertz har ju inte jättemycket förtroende i Graham Potters bok, vad det verkar, piff och puff där.
Vet du vad det är med Chelsea just nu och bara inte få till det med anfallare?
Nkunku liksom kan vi väl räkna hem.
Ja, skadade Nkunku för stunden. Men,
alltså till sommaren åtminstone kan vi räkna hem honom, tror jag.
Ja, men det känns väldigt mycket Chelsea över Nkunku.
Ja, det och finns där ju, har du en spelare som uppgifter och allt möjligt på honom också. Så att det är ju...
Där har du en spelare som öser. Å andra sidan, det gjorde ju Timo Werner också.
Kai Havertz var en briljant värvning på förhand. Jag vill min envishet tro att han fortfarande kan bli det på sikt, men då måste han ju börja hitta rätt.
Grejen med Nkunku är väl att han själv så väldigt, väldigt gärna vill tillbaka till PSG. Fast det är ju hans drömklubb och hans
Chelsea. Chelsea är väl alltså rapporterat klart för den här klausulen som då kickar in i 2023 på 60 miljoner euro, den som de slängde in när de förlängde med honom.
Just det.
Så en Kunku räknar jag som done. Vi får se när det officiellt bekräftas och vidare. Men det gör jag ändå tills motsatsen bevisas. Och när vi ändå är inne på saker, det var ju ett tag sedan vi sill i podda, kan man väl också nämna att Endrick till Real Madrid räknar jag som done till 2024.
16 år
kostar, det blir lite blandade uppgifter på vad han kostar. Enligt Fabrizio Romano så ligger ju priset på 70 miljoner euro inkluderat klausuler och bonusar och dylikt. Enligt spanska uppgifter snarare 35 plus 25, vilket är en ganska stor skillnad i pris. Jag vet inte riktigt vilka som stämmer, men det är mycket pengar för en 16-årig spelare som inte får enligt lag då komma till Real Madrid förrän juli 2024 när han fyllt 18. Han har ju precis, han spelat, vad är det, 8 A-matcher i Palmeiras hittills och gjort 3 mål på dem i och för sig, men så att det är, ja, det är en chansning, men där är också Real Madrid vill hinna före alla andra, Endrick vill ett Real Madrid, och då kan vi faktiskt nog stänga Haaland spåret. För då är, har man uppenbarligen valt Florentino Perez, Brasiliens scoutade väg istället.
Mm.
Där kan vi slänga in i alla fall. Som
ja,
sagt,
nej, men absolut.
Det är klart, ja. Typ. Sägs
vad. Vi har fått en del frågor om vem som blir det här årets liksom mästerskapsvärvning. Vem är årets James från det här VM-et? Det finns ju en som känns väldigt mycket så. Han heter Sofiane Amrabat och spelar i Marocko. Har varit, ja, kanske tillsammans med Guardiol, den här turneringens bästa spelare. Mm. Och det är en spelare som kanske inte... Alltså, han har väl gjort det bra i Fiorentina?
Han har varit bra i Fiorentina, absolut. Och det var...
Men det är inte så att han har sprungit runt där och sett ut som total världsklass vecka ut och vecka in. Och det som också är intressant är att där är ju prisbilden inte, vi pratar inga miljarder för Amrabat, utan det rör sig om någonstans kanske 300-400 miljoner, mm, vilket är såklart mycket pengar, men för de här största klubbarna, om man känner att ja, vi skulle verkligen behöva få in den spelartypen, så är det ju en pant värd att ta. Han är 26 år gammal, det är precis perfekt ålder. Man får in en spelare för inte jättemycket pengar, antagligen inte skyhög lön som kommer in. Han kommer vara i sina bästa år antagligen här framöver. Man kanske inte ens behöver känna att man ska få ut en försäljningssumma tillbaks för honom. Det här kan vara en investering. En spelare som också kan vara backup och kan vara en rollspelare.
Mm. Fiorentina satt en väldigt rimlig prislapp, tycker jag, om man ska tro det som har rapporterats. Mm. Så att på 40 miljoner euro. Och den tycker jag är rimlig eftersom att hans kontrakt går ut 2024. Det vill säga att man kan inte kräva för mycket pengar för honom. 26 år gammal, har ganska många år kvar på toppen. Mm. Men Fiorentina får en ansenlig summa pengar in. Det är en summa som inte kommer att avskräcka de bästa klubbarna som kan vara ute efter honom. Jag undrar vad Tottenham tänker att de inte lyckades lösa det där för något år sedan. När de ändå verkligen ville ha honom. Gick ju på Bentancur-spåret istället. Gick på Bissouma-spåret istället i somras. Och det har ju Amrabat ändå kopplat till Tottenham ganska länge. Nu är ju Liverpool med i leken också. Jag tycker att det känns helt klockren värvning för Liverpool på kort sikt. Att få in den typen av spelare, precis den spelare de behöver. Det där mittfältet. Det gäller väl för alla inne i mittfältare i världen, eller på att säga. Jag skulle säga att Adrien Rabiot är en klockren värvning för Liverpool idag också. Sett till vad de behöver. Tottenham, ja... Där skulle han också kunna tillföra. Så att jag tror väl ändå att där kan vi nog få se en Premier League-flytt till vintern innan man måste sänka priset ännu mer till sommaren, eftersom att de då bara har ett år kvar på kontraktet.
Mm. Ja, nej, men det är spännande. Och det, vi får se här just med Amrabat. Det är för det vi pratade om det. Det är verkligen en spelare jag skulle kunna se Liverpool kliva in för i januari, om det är så att man inte löser varken Bellingham eller Enzo Fernandes här och nu. Man måste ha in en central mittfältare.
Rabiot sa jag ju, nämnde jag honom.
Ja, du nämnde Rabiot.
Det är inte otänkbart. Det är inte otänkbart, tror jag bara.
Det är inte otänkbart sen.
Han måste röra på sig också. För att det finns ett kontraktsläge där.
Spelare som han har gjort för Frankrike, så är han hemskt välkommen.
Ja, men jag tror att det är just väldigt, att han använder det här VM:et på ett sätt och har tagit chansen i det här VM:et, så att klubbar tänker, ja men okej, vi går väl och förhandlar med hans mamma då. Vi tar väl den smällen och ger honom lite för hög lön sett till vad vi egentligen vill för att få in den mittfältet. Och det tror jag ser absolut Liverpool kunna göra i det här läget, för att Klopp gillar ju Rabiot. Det är ju sedan gammalt. Mm. Så att den...
Kan man få en Rabiot med huvudet på rätt ställe?
Ja, det förutsätter jag att han har huvudet på rätt ställe, men alltså att han...
Ja, för det har jag inte alltid haft.
Det har han inte alltid haft, men det här kan ju ha varit vändpunkten för Rabiot, vem vet. Men jag tror att jag vill inte utesluta att han dyker upp i en Big Six-klubb och att Liverpool är väl en som behöver mittfältare allra mest.
Ja, en bra agent.
Ja, det är som sagt, ja.
Det är samma sak där, alltså han är ju inne, han har ju nått sin bästa ålder nu, han är 27 år gammal. Han var också ganska ung när han slog igenom Adrien Rabiot. Övervärderade väl sin egen förmåga en smula tidigt i karriären. Blev också hypad väldigt tidigt. Och skulle ju vara liksom PSG:s nästa stora stjärna. Blev aldrig riktigt det. Vidare till ett ganska dysfunktionellt Juventus där han ändå varit bra.
Mm.
Och jag menar, han har också de fysiska attributen som man vet att Klopp gillar. Han är stor och stark. Han har sagt att jag kan lära ut vad som helst, men jag kan inte få en spelare att bli 10 cm längre. Det är ju någonting han har uttryckligen sagt. Och han uppskattar ju att ha fysik på planen. Det är ju, det är ju ett duellspelande lag han leder. Mm. Så ja, kanske.
Sen finns ju en annan, när vi var inne på Amrabat förut också, ska ju nämnas även hans mittfältskollega Azzedine Unahi.
Mm.
Har ju varit alldeles strålande under det här VM:et också. Inte fått kanske samma rubriker som Amrabat, men där ska ju Barcelona vara väldigt, väldigt sugna, verkar det som, att ta in honom som, för de vill också ha mittfältare i det här fönstret.
Mm. Jag ska också bara nämna en annan spelare som har varit fantastisk i VM, Livakovic, Kroatiens målvakt. Gjort helt strålande. Det är ju turneringens målvakt så här långt, kan jag tycka, tillsammans med Bono.
Mm.
Där pratas det om Bayern München, för Manuel Neuer har gått och brutit benet.
I en skidolycka.
Hur fan kan han få åka skidor? Det är klart han har kommit till en plats i karriären där han har ett kontrakt och han får åka skidor.
Var det Lothar Matthäus som sa det? Eller någon tysk klubb, fotbollsikon, som sa det i alla fall, läste jag där, att det är som att köra med sommardäck på vintern, hela det här. Inte så lyckat.
Nej, så, det är inte så lyckat. Nej. Men fan, till och med Stefan Schwarz hade ju kontrakt att han inte fick åka till rymden. Då trodde man att man hade skrivit in i ett kontrakt med
Manuel
Neuer att
han
inte får
vill.
Men Manuel Neuer gör väl vad han vill, antar jag.
Ja, och det, men
Livakovic, bara absolut, jag skulle se det som en fin ersättare. Sen har man ju Nübels på lån då. Mm. Frågan är om man kan kalla hem honom.
Det är ju det rimliga alternativet om det går. Livakovic skulle ändå kosta en liten slant. Det fascinerande med Livakovic är att han faktiskt fortfarande spelar i Dinamo Zagreb. Han har ändå kopplats lite samman med utlandsflytter tidigare. Det var väl Nottingham Forest och Inter och lite allt möjligt som han har någon gång kopplats till. Men han har suttit ganska lugnt i båten och sagt också själv att jag kan stanna på Maximilstadion resten av min karriär. Det är jättebra här.
Lite kort i rocken kanske. Lite kort i rocken. 1,87 lång. Det
håller väl.
Det
är inte Barthes.
Lite kort i rocken.
Nej, men alltså jag tror att han kommer få en flytt nu. Det känns ju som det. Och det är någon klubb kommer, för det
är fenomenal. Han har varit fenomenal.
Han har varit väldigt bra innan också. Innan VM också, ska sägas. Det är ju inte någon ny bekantskap på så sätt. Jo, för de flesta är det ju en ny bekantskap givetvis. Det är inte som att han varit Dinamo Zagreb, men han har varit högt värderad och en skicklig målvakt ganska många år där, och tog över efter Daniel Subasic när Subasic slutade i landslaget då efter VM 18. Subasic som ju då räddade en massa straffar också. Och sen, ja, så har Livakovic tagit över.
Mm. Hörrni, nu ska vi peppa inför VM-semifinaler. Får vi en snabb prediction, Makoto, vilka vinner?
VM?
Ja, de här två semifinalerna.
Argentina-Frankrike, ska vara så tråkigt att säga det.
Okej då säger jag...
Givetvis så håller man ju ändå på Marocko lite här. Man måste
ju faktiskt göra det.
Sen om Luka Modric skulle få gå hela vägen till ett VM-guld med det här Kroatien, det hade ju också varit en bedrift utan dess
like. Kroatien-Marocko hade ju varit en helt osannolik jävla VM-final.
0-0 och straffar, gissar jag på i den.
Ja. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat. Som sagt, imorgon är vi tillbaka. Då snackar vi semifinal nummer 1. På torsdag snackar vi semifinal nummer 2. Och sen så är det bara sitta i båten, göra sina andningsövningar, kolhydratladda, vad man behöver göra inför söndagen, då det är VM-final.
Om ni undrar varför vi stressar nu, så är det för att vi måste ut ur studion, för vi smög in det här. Men jag ska också bara nämna att det var ju givetvis Rafa Leao som jag syftar på med Real Madrid, som hade varit intressant, men det hade krockat med Vinicius. Vi får se om han stannar i Milan. Det är lite oklart här.
Just det.
Men vi kommer mer tid att prata om det här, för januarifönstret har inte ens öppnat än.
Nej, det har inte ens öppnat än.
Så är det.
Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.